Jag har valt att predika över dagens episteltext som är från Apostlagärningarna kapitel 8, vers 26-39. Och den finns på sidan 1602. En ängel från Herren sade till Filippos: gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Han gick genast. Då kom där en etiopier som var mäktig hovenuck hos Kandake, den etiopiska drottningen, och hade ansvar för hela hennes skattkammare. Han hade farit till Jerusalem för att tillbe Gud och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Anden sa till Filippos: gå fram till vagnen och håll dig in till den. Filippos skyndade fram, och när han hörde mannen läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig, svarade mannen, och han bad Filippos stiga upp och sätta sig bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta: liksom ett får som leds till slakt, liksom ett lamm som är tyst inför det som klipper det, öppnade han inte sin mun. Genom förödmjukelsen blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans efterkommande när hans liv nu upphöjs från jorden? Hovmannen frågade Filippos: säg mig, vem talar profeten om, sig själv eller någon annan? Filippos tog då till orda, och med skriftstället som utgångspunkt förkunnade han budskapet om Jesus för honom. När de färdades fram längs vägen kom de till ett ställe med vatten, och hovmannen sa: här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Han lät stanna vagnen och steg ner, och båda två, Filippos och hovmannen, steg ner i vattnet, och Filippos döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippos, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa fylld av glädje. Tack Gud för ditt ord som vi får ta emot. Och vi ber om din ande, att den är med oss nu när vi delar ditt ord med varandra. Amen. Varje torsdag klockan 1 så firar vi mässa i sjukhuskyrkans meditationsrum på Södersjukhuset, där jag också arbetar. Rummet är lätt att hitta till och lätt att slinka in i. Och just den här torsdagen är det jag som leder mässan och inbjuder till nattvard. Vi brukar stå i en halvcirkel framför nattvardsbordet, och människor är på väg fram dit när en röst hörs: ursäkta att jag avbryter, men jag måste få fråga. Jag är inte döpt. Får jag ta emot nattvarden då? Ja, visst, tänker jag, men innan jag hinner svara så gör min svenskkyrkliga kollega det. Han säger: det finns inget hinder. Bara man vill ta emot är man välkommen. Och så firar vi Herrens måltid på sjukhuset. Är det något som hindrar? Vem eller vad hindrar? Hur har vi predikat och vad har människor hört? Berättelsen från apostlagärningarna rymmer, tycker jag, en syn på församlingens uppdrag eller på mission och evangelisation som jag tilltalas av och som också präglar vårt sätt att tänka och arbeta i sjukhuskyrkan. Så jag tänkte här och nu utifrån texten lyfta fram grunderna i det här förhållningssättet. Filippos i dagens predikotext är inte en av de 12, utan det är en av 7 män som de första kyrkan har utsett till apostlarnas medhjälpare. Man brukar kalla dem de första diakonerna, och en viktig uppgift de hade var att gå med mat till församlingens änkor. Men de gjorde också andra saker, och Filippos, han var verksam i Samarien. Och berättelsen börjar med att han blir ledd av Gud ut på vägen mellan Jerusalem och Gaza. Han får ett uppdrag, ett förtroende. Och det känns ju stort. Men jag undrar hur han kände sig i nästa ögonblick när det sägs att vägen låg öde. Här ska han ut på uppdrag, kallad av Gud, till en plats som ligger öde. Och man kan lätt tänka sig att glädjen och känslan av att vara utvald fick sig en törn. Att gå ut på en öde väg, det var hans kallelse. Vad är det för uppdrag egentligen? Ja, texten låter oss inte veta vad som rör sig inom honom. Det står bara att han genast gick sin väg. Att det inte fanns någon tvekan. Ett sjukhus är allt annat än en öde plats. Dygnet runt finns människor där. Man kommer för att få vård. Men där har också många sin arbetsplats. Och kyrkan är, likt Filippos, kallad att vara där. På sjukhuset. Jesus sa, jag var sjuk och ni besökte mig. Att vara kyrka på en arbetsplats är att befinna sig på bortaplan. Det ger liksom en annan position eller utgångspunkt. För precis liksom patienten så är inte heller vi hemma. Det blir då ett annat möte när vi båda är på bortaplan. Men så skramlar det till på vägen och något oväntat sker. Ett mäktigt ekipage kommer åkande och det visar sig att det var en inflytelserik man, en hovman från Etiopien och det nuvarande Sudan. Han var i tjänst hos kungamoden. Det kan man få reda på, för det här Kandake är inget namn utan det är en titel på regerande kungamödrar. Och han hade hand om den ekonomiska förvaltningen. Det står att han hade varit i Jerusalem i templet för att tillbe Gud. Och han satt nu och läste för sjunken i skrifterna. Han var inte jude, men han tillhörde den grupp som man kallade de som fruktar Gud. De var religiöst intresserade, men inte proselyter. De hade inte övergått till judendomen. Anden vägleder och Filippos upplever att hans uppdrag är att hålla sig nära in till vagnen. Hans uppgift är inte att stoppa vagnen där på vägen och börja predika. Nej, han ska hålla sig nära in till. Han ska göra sig tillgänglig. Vara där. Lyssna. Försöka vara lyhörd. Och det hör, han hör att hovmannen läser. Jag tycker det var lite kul. Nu brukar vi inte höra att man läser för sig själv utan vi ser. Men då läste man högt för sig själv. Han hör honom läsa. Och här kommer den känsliga biten. Det här med att vara inkännande och kunna läsa av när rätta tiden är att försöka skapa kontakt och säga något. Det handlar om timing eller intuition eller öppenhet för andens ledning. Vi kanske har olika ord för det här. men att hitta den rätta tiden. Och det är inte enkelt. Ibland blir det fel. Och ibland blir det inte av. Och tillfället går ifrån oss. Och ibland blir det alldeles rätt. Som i det här fallet. Med en öppen fråga. Förstår du vad du läser? Så skapas kontakt. Och Filippos blir inbjuden att stiga upp i vagnen. I sjukhuskyrkans meditationsrum får vi varje dag träna på det här. Att läsa av och försöka känna in om en människa vill, som sitter där i meditationsrummet. Om hon vill prata en stund. Om hon vill ha någon nära. Eller om hon bara vill vara för sig själv. Och ibland skulle man önska att man kunde höra andens röst tydligt tala. Men oftast är det som en känsla inom en. Eller kanske någonting som sker ordlöst i kommunikationen. Något litet som man fångar upp. Och så kan man få kontakt. Orden kan vara som för Filippos en öppen fråga eller bara ett konstaterande. Jag ser att du är ledsen. Blir det rätt så kommer ofta inbjudan. Inbjudan att slå sig ner en stund. Och byta några ord. Eller kanske bara slå sig ner och hålla om en stund. Hovmannen, han var insatt och han ville veta. Filippos får en fråga. Och så kan han börja berätta om Jesus Kristus. I sjukhuskyrkan börjar sällan samtalen där. Utan det är betydligt vanligare att de börjar med att jag är inte religiös, men... Och så har livet tagit en vändning och så funderar man över något. Varför ofta? Eller vad är meningen med det man har varit med om? Hur kan det vara så orättvist? Varför drabbas jag? Hur kan Gud? Och så vidare. I första Petrusbrevet står det så här. Var alltid beredd att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Var beredd att svara. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. Berätta, men gör som Filippos. Låt den du talar med dra egna slutsatser. Fatta egna beslut. Och när hovmannen upptäcker vattnet i landskapet så tar han ett initiativ. Han konstaterar och frågar på samma gång. Här finns vatten. Är det något som hindrar att jag blir döpt? Så stannar han vagnen och dopet äger rum. Filippos får stå i Guds tjänst. Och nu kan hovmannen fortsätta sin resa. Fylld av glädje. För mig passar den här hållningen i mötet med en medmänniska och i samtalet om tro. Att försöka vara tillgänglig, närvarande. Försöka lyssna och känna in. Att sen få bli inbjuden, få berätta, ge mina skäl till varför jag tror och hoppas på Gud. Och så inte minst i ödmjukhet respektera hur det tas emot. Och samtidigt hela tiden vara medveten om att anden verkar, att Gud finns där i mötet, i det som sker. Är det något som hindrar? Den här hovmannens fråga har landat i mig och jag vill gärna lyfta några tankar som det har väckt. Jag har försökt presentera ett förhållningssätt som jag bär med mig och som jag försöker handla efter. Även om det inte alltid blir så, förstås. Så frågan måste också ställas. Vad hindrar mig från att göra det? Och kanske vidare, vem hindrar jag när jag tänker och handlar på det här sättet? Vad hindrar kyrkan från att ha den här lågmälda och resonerande hållningen? Eller kanske tvärtom? Hindrar kyrkan det? Är det kanske för mycket resonemang och för lite proklamation? Jag vet inte hur dina tankar och reflektioner går. Hindra och hindra inte. Jag blev nyfiken så jag slog upp det här ordet hindra i en sån här bibelkonkordans jag har där man får de ställen i Nya testamentet som där ordet förekommer. Och nästan varje gång som hindra fanns i evangelierna där Jesus finns med så är det en situation där Jesus kontrar det här hindra med ett hindra inte. Och den mest kända situationen är väl när lärjungarna försöker mota bort barnen som är på väg till Jesus. Så säger han, hindra dem inte, låt barnen komma hit till mig. Ett annat tillfälle är när lärjungarna kommer till Jesus och så säger de att de har berättat för honom att de har försökt hindra en man som försökte driva ut en demon i Jesu namn. Men Jesus säger så här, hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Gång efter gång öppnar Jesus upp och inbjuder istället för att utestänga. Inbjuder andra att bli delaktiga. Hovmannen, han var inte jude och han kunde inte heller bli proselyt. Han kunde inte anslutas och övergå helt till judendomen. Och det var på grund av att han var, som det stod, enuck. Och det betyder att han var kastrerad. Då utestängde lagen och reglerna honom från att bli en jude, troende jude. Och att man var kastrerad, det var inte alls ovanligt då om man hade högre tjänster i hovet. Så lagen utestängde den här mannen från det som längtade efter att få ett sammanhang för sin tro. Och då är det inte undra på att den första frågan han har, vad är det som hindrar? Men när de står där ute tillsammans i vattnet så tänker jag att hovmannen kan känna i varje del av sin kropp att dopet förenar våra liv med Gud och att vi döps till Kristus för att tillhöra honom. Att vi hör ihop med Gud i liv och i död. Och att ingenting kan hindra det. Vilket evangelium, tänker jag, för den som tidigare har hindrats från att vara med, från att dela trons gemenskap. Dopet förenar oss med Gud och med varandra, en världsvid gemenskap. Där var och en som hör till, som vill tro och sätta sin tillit till Jesus Kristus. Till Jesus som lovar oss. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Där finns inget hinder. Amen. Gud, din kärlek spränger alla gränser och blir en bro också mellan liv och död. Tack att vi genom dopet blir ett med Kristi död och uppståndelse, delaktiga av hopp och framtidstro. Hjälp oss Gud att dela med oss till andra av vad livet med dig betyder för oss. Amen.